En podcast från Aftonbladet.
De har länge styrt gängvåldet i Sverige från andra länder, men nu grips fler och fler gängtoppar i utlandet. Vad är det som har lett till att flera gripanden nu skett och att polisen ser ut att komma åt dem på ett annat sätt än tidigare? Och vad händer med gängen i Sverige när ledarna utomlands grips? Sen ska vi också prata mer om Katja Nyberg, SD-ledamot i riksdagen som misstänks för rattfylla och narkotikabrott. Vad är det egentligen som har hänt och varför dröjer polisen med sina provsvar? Det här är Aftonbladet Krim. Jag heter Stefan Sundberg. Men vi börjar med det trendbrott som har skett när det handlar om gängtoppar som beger sig utomlands och orkestrerar brott i Sverige från andra länder. Tidigare var de lite som spöken som det var svårt att komma åt, men på senare tid så har flera gripanden skett utomlands. Beri Sangana, reporter på Aftonbladet, vad är det som gör att gängtoppar då lämnar Sverige och styr gängkriminaliteten utomlands?
För till att börja med så är många av dem redan efterlysta i Sverige, så att om de är på svensk mark så kommer de att åka fast. Så inte sällan så är det så att man då beger sig utomlands, oftast utanför EU numera, eftersom det är ju då blir det ännu svårare att för Sverige att komma åt dem här. Man tror sig ha hittat en säker plats, och flera av dem som har befunnit sig utomlands har ju inte heller sällan medborgarskap i de här länderna. Så man har liksom dubbla medborgarskap, både svenskt och kanske ett annat då. Man har inte kunnat komma åt dem av olika skäl, och det kan vara för att Sverige inte har utlämningsavtal med de här länderna. Man kan inte bara åka och plocka någon i ett annat land. Det är inte så systemet funkar, utan det här kräver liksom avtal mellan länder som gör att man då kan komma åt de här personerna.
Och just när det gäller hur de då orkestrerar brottsligheten utomlands, vi har ju pratat om det förut, att det här är ju en ganska väl organiserad hierarki, massor av olika folk som de då kontaktar, och så tar den personen vidare och sådär.
Ja, men det här är ju en kedja av personer som styr det här. Det finns ju någon ledargestalt som styr allting, och så under den har den någon annan person, och så ska den kommunicera med någon i en krypterad app och ge en annan person ett uppdrag som då ger personen som är hemma i Sverige till exempel utföra att nu ska du åka göra det här. Och de som oftast är utförare, de har ju oftast ingen som helst koppling till kanske ett kriminellt nätverk. De är ju liksom spelare i det här stora maskineriet, kan man säga.
Mm. Ja, men när man läser om unga personer som begår brott, så har de ju då, det är många steg sen upp till den som har orkestrerat och bestämt det från första början, eller hur?
Verkligen, och det är ju sällan de, förr var det kanske så, men nu är det ju sällan man har direkt kontakt med den som har sista ordet i det här, alltså någon kriminell person då, en ledargestalt. Men de här uppdragen skickas ju oftast ut på, men det är ju som rena annonser på nätet som vi tidigare har pratat om.
Och som vi sa här tidigare, så att få tag på de här människorna eller personerna som uppehåller sig utomlands då och orkestrerar gängkriminaliteten. Men nu har det då skett flera gripanden på ganska kort tid. Vad är det för personer som har gripits?
Men det är ju personer som har varit efterlysta och som är högprioriterade för svensk polis att få fast. Det är ledargestalter, det finns personer som är kända, som har styrt och varit centrala i den här våldsvågen vi har sett i Sverige. De har befunnit sig utomlands. Det handlar till exempel om Dalenätverkets ledare Mikael Tenesos som greps i höstas. Det handlar om Ismail Abdo som kopplas till det kriminella Rumba-nätverket. Och personer som också kopplas till de här personerna. Så att genom att man då får fast de här, så blir det också störningar i deras nätverk. Och det är just att här får man inte bort en utförare, utan här får man bort väldigt centrala personer som är väldigt viktiga för dels liksom hela logistiken för hur allting ska, hur det här liksom nätverket ska fungera och så vidare. Polisen är väldigt offensiva med att berätta att man har gjort många gripanden utomlands. Och det kan ju också vara personer som har inte alls ledargestalter alltid, men det är personer som har varit efterlysta. Om man om man har sett här hur de här liksom olika besöken som Sverige har gjort i olika länder, bland annat biträdande rikspolischefen Stefan Hector har ju rest till flera av de här länderna för att då liksom skapa en dialog med människor. Men även vi har sett justitieminister Gunnar Strömmer har liksom rest till olika länder som Sverige vill, där Sverige vill komma åt kriminella personer, svenskar.
Mm. Vad är det för länder vi pratar om?
Ja, men framförallt så är det då länder som Irak är ett land som har pekats ut som ett land där många svenska kriminella gömmer sig. Turkiet, men även Marocko, bara för att nämna några. Mexiko nämndes också innan. Men här har ju då bland annat biträdande rikspolischefen då rest, alltså man har åkt ner till de här länderna, man har pratat med sin motsvarighet där nere, och då har man förklarat att här har vi, man har ju haft en dialog, man går ju inte ner, åker inte ner direkt och berättar att de här personerna vill man ha, utan här handlar om att skapa relationer till det här landet, skapa tillit. Så mycket av det här handlar ju om att man har byggt relationer mellan länderna. Och i sin tur då kunnat bygga tillit och då kunnat så småningom få till olika avtal. Och då har man då i det här förklarat för svensk myndighetshåll då att man vill komma åt de här och de här personerna. Det här berättade ju polisen själv att när jag intervjuade Stefan Hector så sa han att ja, men de förklarar för länder vilka personer de vill ha.
Men finns det en risk att Sverige så att säga exporterar sina gängproblem när gängtopparna flyttar utomlands och gömmer sig, och att det är därför andra länder blir mer intresserade av att vi vill inte ha dem här så att säga?
Det har man ju nästan redan gjort. Vi har ju sett liksom mord som begås i Irak. Vi har sett brott som begås i Turkiet och andra länder där svenskar är inblandade i Bosnien. Alltså vi har ju sett hur svenskar kan åka ner till alltså Bagdad och liksom mörda en gängledare. Det är klart att problemen flyttas och förr eller senare så inser de här länderna också att problemet kommer att flyttas dit, och det är väl det som också polisen då har förklarat för de här länderna och besökt dem, att de här personerna är ett problem för Sverige, och de kommer också flytta problemen, ta med sig problemen till er förr eller senare, och då får ju polisen i respektive land upp ögonen för de här personerna också.
Om man nu ser på, som sagt, det har skett flera gripanden nu under kort tid. Vad är det vanligaste misstaget de här gängtopparna och de gängkriminella gör då utomlands så att de nu åker fast?
Ja, men de har ju ganska länge, om man tänker efter, så har de ändå kunnat vara utomlands ganska länge. Flera av dem har varit efterlysta i flera år, men sedan 2021, alltså vi går ju några år tillbaka här. Men om man är kriminell och då har en konflikt med dem, man är aldrig säker någonstans. Och i och med att Sverige då har fått till de här avtalen till exempel, och man har då bestämt att nu ska vi komma åt de här, då har ju liksom även polismyndigheter i de här länderna fått upp ögonen för de här personerna och insett att nu, de här personerna kan också vara skadliga för oss. Och då kommer ju, efter att de här poliserna har blivit uppmärksammade på det i de här länderna, till exempel Irak eller Marocko, då kommer de också rikta ögonen mot de här svenska gängkriminella.
Mm. Som då går invaggade i någon tro att här är vi safe liksom.
Precis, och flera kan ju ha medborgarskap i det landet, men det betyder inte att man inte heller kan åka fast. Det som kan bli svårt, det är ju en eventuell utlämningsprocess. Det är inte alla länder som lämnar ut sina egna medborgare.
Nej, för jag tänkte på det då, om någon grips utomlands, vad är det som avgör om den personen då åtalas i det respektive land eller här, eller får åka hem eller får komma tillbaka till Sverige då och åtalas här?
Om vi tittar på de här uppmärksammade gripan som har varit nu, Mikael Teneso som greps i Mexiko, han blev ju deporterad till Sverige för att vistas i Mexiko illegalt då, som det sägs. I Turkiet och i Irak har det varit lite annorlunda situationer. Där finns det ju till exempel, i Turkiet, där har ju personer dubbla medborgarskap. Turkiet lämnar inte ut sina egna medborgare, och viktigt att understryka är att de har ju gripits för brott begångna i det landet. Och samma gäller Irak, där greps också en uppmärksammad foxtrot-man förra veckan, Ali Shehab heter han, som misstänks ha styrt brottsligheten i Sverige från Irak eller bland annat. Han greps också för brott begångna i Irak, så att det är ju brott som har gått till de länderna som de då grips för där nere.
Mm. Ja, så det beror helt enkelt på i vilka länder brotten har begåtts. Men om det har begåtts brott i båda länder då?
Ja, men det blir ju en, det kan ändå bli en så process att få en person utlämnad till ett land om det inte är så att de kanske inte är inte är medborgare där. Men det sitter ju fortfarande svenskar som dömdes i andra länder som inte är medborgare, som ändå fortfarande kvar och avtjänar sina straff där nere.
Mm.
Det är ganska mycket liksom byråkrati här som spelar roll helt enkelt. Och det man också kan göra, det är ju att svenska myndigheter kan ju till exempel skicka ner sin utredning, sina förundersökningar till respektive land. Att det kan bli, i Turkiet så förklarar den här åklagaren som du utredde fallet med Ismail Abdo, att det man kan göra det är att få en överförd lagföring, att man skickar över liksom den svenska utredningen till Turkiet och så får de hantera liksom de botten där nere liksom som har misstänkt var i Sverige, att man liksom skickar ner den där utredningen.
Men då kan man ju tänka på ena sidan, okej, nu grips de här gängtopparna utomlands, nu är det lugn och ro. Är det verkligen så, eller vad händer här i Sverige på hemmafronten med gängen när en topp försvinner?
Men det är klart att det blir ju lugnt när en topp försvinner, och det kan det ju bli. Att det är viktigt att få bort de där centrala spelarna, de centrala personerna som styr den här brottsligheten. Men det kan ju, och då ska jag säga, det finns ju risker också, som polisen oftast brukar ta upp, att det kan ju orsaka maktvakuum till exempel. Och det man har sett i Sverige, det är ju en liksom, explosion av unga utförare som tar på sig uppdrag. Som kanske inte ens vet vad det är för uppdrag de ska genomföra. De liksom skickas ut och genomför det här, så det blir nästan som en okontrollerad liksom, situation. Så det är klart att det är, bara för att ett problem försvinner betyder inte att allting försvinner, men det orsakar ändå störningar. Och genom att man får bort dem där, man till exempel beslagtar mycket narkotika, liksom det är mycket som ändå försvinner, alltså problemen.
Man kan ju tänka sig att det kan bli ännu grövre våld kanske i samband med att det blir maktkamp om vem som ska ta över positionerna i de respektive gängen.
Så kan det absolut bli. Men gängkonstellationer förändras också och är kanske inte som de var för 10 år sedan, att det är så tydliga gäng och att man är så lojal till det, utan det kan ju ske liksom förflyttningar där också.
Mm.
Så att säga. Men det är klart, det finns ju risk för olika att dåd kan ske och maktvakuum, som polisen brukar uttrycka.
Det här då att det har blivit lättare att gripa gängtoppar utomlands då. Tror du att det är början på att polisen i slutändan kan få bukt med gängkriminaliteten i Sverige?
Kanske den formen av gängkriminalitet. Att, tidigare så gick det ju uppenbarligen att sitta utomlands och styra brottsligheten. Men nu är det ju inte, utan men om man tittar på det här årets gripanden, då ser man ju att man är ju inte säker, utan polisen och Sverige har ju då hittat något slags sätt att komma åt de här genom till exempel att skapa relationer med länder och att det går att bygga relationer, men det tar ju tid, och att man då har gjort det successivt, och då kan man också komma åt de här. Det som försvårar, det är ju det här om man har dubbelt medborgarskap, då kanske man inte kan få dem utlämnade helt enkelt. Men då kan man sköta lagföringen där nere istället.
Nu över till en historia som briserade i slutet av december förra året och som involverade en trafikincident, en riksdagsledamot och en misstanke om rattfylla och även narkotikabrott. Olof Svensson, du är reporter här på Aftonbladet. Om vi backar bandet till 28 december då 2025, vad är det som händer?
Ja, det är ju alltså mellandagarna, och Katja Nyberg någon gång på kvällen den 28 december så är hon ute och kör i utkanten av Stockholm. Hon, av någon anledning så kör hon av vägen och en polispatrull kommer till platsen. De tycker då att hon uppträder påverkat av något. Enligt uppgifter så ska hon då få ha blåst på plats, men det har den här mätaren eller alkoholmätaren har inte funkat som den ska, så därför tas hon då med till stationen och där får hon göra blodprov och urinprov som då visar på misstänkt rattfylla.
Och vem är Katja Nyberg?
Katja Nyberg är ju riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon sitter i riksdagens justitieutskott, som alltså är det utskottet i riksdagen som hanterar frågor som rör polis, rättsväsende och så vidare. Hon har suttit i riksdagen sedan 2018 och Och under den här tiden så har hon då främst sysslat med frågor som rör polisen och rättsväsendet. Hon har ju också en bakgrund i polisen. Hon har arbetat för NOA som, och haft en relativt hög befattning inom myndigheten.
Mm. Och du nämner här då att det blir en misstanke om rattfylla, men sen blir det också en misstanke om narkotikabrott. Vad är det som händer där?
Så är det ju. Hon, när hon då är på polisstationen så får hon då ta sådana här snabbtester som man gör. Som indikerar då på, ska indikera på om man har någon påverkan av narkotika. Och det får utslag på de här snabbtesterna, så då bestämmer man sig för att man ska skicka de här proverna på djupare analys. Och i nuläget så vet vi ingenting om det. De är fortfarande under behandling på polisens ställe för sånt här i Linköping. Men däremot så hittar man ju också en påse, en sån här sipppåse med misstänkt kokain på Katja Nyberg. Enligt våra uppgifter så var det 2 gram som låg i den här sipppåsen. Så den här påsen tas i beslag och håller nu också på att analyseras.
Och som jag förstår hittas den här påsen i en handväska hon har haft med sig på polisstationen.
Så är det, ja.
De här testerna som du säger som hon har fått göra då, vi har ju fortfarande inte fått något resultat från dem. Vad är det som gör att det dröjer så länge?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det är ju så att om det är väldigt uppmärksammade rättsfall, till exempel om man har hittat blod på någon kniven och så vidare i en mordrättegång, då kan man ju begära förtur på det här laboratoriet då. Men då är det ett ärende som inte är så brådskande, så får man väl helt enkelt vänta på att analysen blir klar och så skickas det tillbaka till åklagaren och sen så förhandlar hon då inhämta de här analyssvaren.
Mm. Så det, man ska kunna tänka att man inte ser det som ett prioriterat brott helt enkelt?
Nej, alltså en rattfylla är ju inget prioriterat brott. Nu är det ju väldigt medialt uppmärksammat, men lagen gäller ju, är ju lika för alla.
Vad säger Katja Nyberg själv om de här misstankarna?
Hon har ju inte ställt upp på någon intervju. Hon har ju egentligen, så vitt jag vet, har hon bara lämnat ett skriftligt uttalande där hon då har en helt annan bild av det här som har inträffat. Hon hävdar att hon var med om en viltolycka den här kvällen och att hon då i samband med detta fick blåsa. Men att den här då mätaren inte gav något utslag. Sen säger hon då att hon känner inte igen sig i den här bilden som media har gått ut med. Hon har inte utvecklat på något sätt de här vad det skulle, till exempel den här påsen skulle innehålla eller så vidare. Däremot så har ju åklagaren sagt att det var ingen viltolycka just den här dagen, utan möjligen att hon har väjt för något mindre djur, men en viltolycka i klassisk bemärkelse, det var det inte.
Nej, man har inte hittat något påkört djur på platsen eller något sånt där liksom?
Nej, det har inte, och det har inte rapporterats in några viltolyckor heller till polisen.
Nej. Och Jimmy Åkesson, han intervjuade ju så här i Aftonbladets Myomakten förra veckan, och då sa han att om de här misstankarna stämmer så då kan hon absolut inte sitta kvar. Vad tänker du själv om hennes politiska framtid om det nu visar sig att hon varit påverkad och hon döms för det här?
Alltså olika SD-företrädare på hög nivå har ju sagt ungefär samma sak, att är det så att man döms för ett narkotikabrott och en rattfylla så kan man inte representera Sverigedemokraterna, i synnerhet inte i justitieutskottet som då sysslar med den här typen av frågor, i alla fall frågor om lag och rättvisa. Så att jag har mycket svårt att tänka mig att hon skulle kunna sitta kvar på den positionen som hon gör nu. Om hon skulle ju kunna fortsätta representera Sverigedemokraterna om det till exempel framkommer uppgifter då om att hon har haft ett missbruksproblem och att hennes arbetsgivare då inte har gjort tillräckligt för att hjälpa henne. Vi har ju tidigare haft exempel på politiker som har tagits för rattfylla och som sedan har kommit tillbaka. Det mest kända är ju Aida Hadzialic från Socialdemokraterna som 2016 körde berusad på Öresundsbron. Hon hade då druckit ett glas vin för mycket och hon var ju minister vid tillfället och hon fick ju då sluta med omedelbar verkan. Men sen kom ju hon tillbaka efter några år och idag är hon ju Stockholmspolitiker.
Hur vanligt har det varit i historien att politiker grips för rattfylla eller narkotikabrott?
Det är ju den absolut mest kända fallet just med Aida Hadzialis. Sen har det ju varit andra politiker på lägre nivå som har gjort det. Men den här typen av toppolitiker som man ändå får säga att Katja Nyberg är, det är ju relativt ovanligt måste man säga.
Mm. Så det är lite av en unik situation ändå?
Ja, det är det verkligen, speciellt eftersom hon sitter i riksdagens justitieutskott och har en bakgrund som polis. Så är det ju, det sticker ju verkligen ut.
Mm. Ja, i fredags här så begärde SD just att Nyberg entledigas från sina uppdrag. Och varför tror du det har dröjt tills nu? För jag menar, polisutredningen har ju hållit på ett tag.
Ja, de här uppdragen som hon entledigas från är ju sidouppdrag kan man säga. Det är ju inte riktigt uppdrag i hennes dagliga riksdagsarbete. Hon är fortfarande riksdagsledamot och hon har kvar sin utskottsplats. Det här var ju då olika, hon sitter i olika insynsråd. Det var polisens insynsråd och säkerhetspolisens insynsråd. Och SD motiverar ju detta med att det här är ett standardförfarande. Om det är någon som då är misstänkt för brott så kan man för tillfället i alla fall inte sitta i de här insynsråden.
Men det är ju ändå ett par veckor sedan det hände liksom.
Så ja, precis.
De är ju inte snabba i så fall i sitt entledigade.
Nej, man skulle ju kunna tänka sig att det ger en indikation på att SD då inte köper hennes förklaring. Att de tror inte på det som hon säger, de tror mer att åklagaren har på fötterna här. De har ju fått frågor både av oss och av andra och de förnekar att man då ska dra de slutsatserna, utan det här är ett mer standardförfarande, hävdar de.
Ja, vi spelar ju in det här på måndag eftermiddagen den 19 januari. Vad kan vi tänka oss framåt? När kan vi få någon slags mer information?
Ja, åklagare Anders Jakobsson sa ju, han sa ju att provresultaten skulle ju egentligen ha kommit någon gång i slutet av förra veckan. Jag ringde honom i morse och då hade han ännu inte fått några provresultat. Han har fått några typer av analyser men inte tillräckligt mycket för att han då vill gå ut och berätta någonting om detta. Så att innan han får de här analyserna så tänker han då inte, då är egentligen bedrivs ingen utredningsverksamhet, utan allting hänger ju på provresultaten. Hade hon narkotika i kroppen eller hade hon det inte?
Men jag tänker, även om hon då inte hade narkotika i kroppen, så har hon haft en påse med kokain i sin handväska.
Ja, det är än så länge bara misstänkt kokain. Den har ju bara då, den har ju också skickats på analys. Sannolikt är det väl samma analytiker som tittar på det här nu. Och det är klart att, jag menar, är det så att hon har haft narkotika på sig, så är det ju ännu mer osannolikt att hon skulle kunna fortsätta representera Sverigedemokraterna.
Mm. Så vi väntar alltså egentligen på provresultat både på om hon själv var påverkad och vad hon hade i den här påsen.
Precis, det ska ju tilläggas att i skrivande stund så har hon ju inte blivit formellt misstänkt för något brott, utan hon är ju under brottsutredning och beroende på då hur de här analysproven då, vad de visar, så kommer hon ju, antingen så skriver ju åklagaren av allting, eller så kallar ju åklagaren henne till förhör, och sen så i samband med förhör brukar man ju då bli formellt delgiven en misstanke för brott om man har begått något brott.
Och med det så avslutar vi veckans Aftonbladet Krim. Har du missat tidigare avsnitt av podden så hittar du dem på aftonbladet.se och där poddar finns. Och prenumerera gärna på podden. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.